Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och varmt välkommen till Reiki-podden. Jag heter Sol Karina och jag sitter här idag med en av mina Reiki-elever där vi ska göra del 2 som heter Stephanie. Och jag börjar faktiskt med att säga välkommen tillbaka Stephanie.
Tack snälla Sol Karina. Roligt att vara här.
Ja, det är så spännande att prata med dig och ta del. Du har ju väldigt mycket frågor och jag uppskattar det så otroligt mycket för jag vet att många har frågor. Och det är ju en av anledningarna till att jag startar den här plattformen också nu då. Där man kan prenumerera på både meditationer och poddar och övningar och sådär. Därför att det finns många människor som har mycket frågor och jag svarar gärna på dem.
Mm.
Men jag har tröttnat lite grann på att lägga ut alla svar på Reiki-podden. Och jag kan ärligt säga att det var för att det var en kvinna som tog kontakt med mig som ville lära sig med Reiki. Och som... Då sa jag till henne att du har inte tillräckliga kunskaper för att gå den medicinska delen av Reiki. Jo, men min lärare håller på att anpassa sina utbildningar nu efter det. Efter mig då, sa hon. Ja, och då kände jag, det var intressant. Har man lyssnat på poddarna och sen försöker anpassa. Ja. Och det där är tyvärr någonting jag ser mycket av. Att jag kan se att när jag kritiserar någonting så förändrar man och anpassar sig efter kritiken. Men det var inte det vi skulle prata om. Välkommen Stephanie som sagt.
Ja.
Skulle du berätta lite kort varför och hur det kommer sig att du praktiserar Reiki?
Ja, det är en lång historia. Men jag, Stephanie heter jag, jag bor i Malmö. Och anledningen till att jag sitter här och poddar med Sol Karina idag är för att jag hade inte riktigt koll på vilken lärare och vilken typ av Reiki jag skulle gå. Så att jag hamnade fel och gick en kurs i Holy Fire Reiki. Och jag hade så många obesvarade frågor efter den kursen och Jag fick inte några svar helt enkelt. Så att jag tog upp jakten på svar efteråt. Och jag tänkte inte ge upp förrän jag hade hittat dem. Och det var så jag hittade Sol Karina.
Just det. Och vi har ju faktiskt en hel timme ligger på Reiki-podden med bland annat frågor som du har haft också.
Mm.
Och jag tycker det är viktigt med att man liksom ska kunna ställa frågor. Och som lärare också att jag kan säga att jag vet inte faktiskt. Att man kan säga att man inte har svar. Men som också, jag menar, jag kan ju ge mitt sätt att se på det. Min teori om saker och ting.
Mm.
När jag lärde mig Reiki 1990, då frågade jag min lärare lika mycket frågor som du gjorde, Stephanie. Och hon till slut så gav hon mig en Reiki-bok, den här Paula Horans Kraft genom Reiki, så på engelska, hon höll på att översätta den till svenska. Läs den här, sa hon. För hon stod, när jag ställde mina frågor så stod hon så där, jag vet inte. Och det var väldigt ärligt, för hon hade ju kunnat hitta på någonting. Då tänkte jag, nej, hon vet inte, då måste jag ju ta reda på det. Och på den tiden fanns det inte direkt någon att fråga, utan då handlar det om att utforska själv. till jag fick varan. Det blev ju så. Så jag tror att en del av min reikikunskap kommer ju av att jag har varit nyfiken, precis som du är.
Men man utvecklas inte om man inte ställer några frågor. För ställer man inga frågor på det man inte riktigt förstår sig på, då lär man sig ingenting heller.
Nej, det är ju
Och
så här.
jag är ju den typen av människa jag älskar att lära mig. Så att jag... men det har inte alltid varit så lätt för mig att ställa alla dessa frågor. För att det har känts lite obekvämt att öppna munnen och så där. Så att det är någonting som har kommit de senaste 3 åren. Så nu sprutar jag ut mig frågor. Och det... Folk får tycka vad de vill, men jag lär mig.
Men jag tror också att det handlar om en bra lärare ska kunna ta emot vilka frågor som helst. För jag tänker på, jag har ju mycket elever och sådär som har berättat om möten med lärare där de har ställt frågor som de inte kan svara på. Och de blir tystade också, har jag hört många gånger. Att de verkligen blir tystade, de kan bli nedgjorda, de kan bli dumförklarade också. Så det har jag många exempel på faktiskt. Inte inom reiki då, utan överlag. Jag håller på med mycket olika metoder. Så jag skulle vilja säga det att du ska aldrig acceptera att bli nedgjord utan en läkare, eller läkare, nu ska jag säga lärare.
Inte dem heller.
Eller de heller,
Nej.
eller dumförklarad på något
Nej.
sätt. För frågor, skulle vi inte ställa frågor skulle vi aldrig komma vidare.
Nej.
Och jag tycker det är spännande också efter att du har haft en psykisk ohälsa som du har arbetat med, där du har också fått en skillnad med reiki, precis som du beskrev då i första avsnittet. Och skulle du säga någonting kort om det kanske?
Jo, men det jag kan väl säga som så här mycket att sen, nu är inte detta ett råd överhuvudtaget till någon, men jag har utövat så pass mycket reiki och lagt väldigt, väldigt mycket tid på att ge mig själv reiki och förstå reikin i kombination med min ångest och min PTSD. Så att jag nu faktiskt också har kunnat sluta med 2 av mina mediciner. Och det känns väldigt, väldigt bra. Jag har med reikin kommit längre än vad jag har gjort med alla andra insatser från vården faktiskt. Och det roligaste med att det just är reikin som har bidragit till detta är att jag känner att det var jag som gjorde, det var jag som vände mitt liv till det bättre. Det var inte vården, det var inte mediciner, det var ingen annan än mig själv.
Och det där är så intressant tycker jag, därför att när du säger att det var du själv, det är ju det reikin gör. Reikin synliggör, reikin hjälper dig att se dig själv, att lyssna till dig själv på ett sätt. Men det gäller ju också att man tar små steg i taget, så att säga.
Precis, så det ska kännas, man ska lyssna in sig själv hela tiden och göra det som känns okej. Och så ska man ha en himla massa tålamod och ett öppet sinne. Och håller man sig till det så kommer man märka att det händer saker i utvecklingen. Det är helt fantastiskt, jag är en helt annan människa idag än vad jag var innan reikin. Och då pratar jag den riktiga reikin, den klassiska japanska reikin.
Klassisk japansk reiki.
Ja.
Det är viktigt att tillägga det. Därför att
Ja.
när du gick Holy Fire så fick du lära dig att stänga ner reikin, eller hur var det?
Ja, precis. Det var väldigt mycket betoning på att vi då aktiverade reikin. Det gjorde vi som vi gör liksom, i den klassiska japanska reikin också, just med gassho. Och sen var det just det här med liksom den tredje himlen och det högsta bästa. Men sen efter att vi hade gett någon en behandling så var det just himla viktigt att stänga ner reikin. Det fanns aldrig, liksom ordet flöde nämndes aldrig. Och efteråt så kände jag, men varför skulle jag vilja stänga ner reikin? Det finns ingen logik i det överhuvudtaget. Och jag menar flöde, vi strävar ju efter att leva i flöde, vara i flöde så mycket vi kan. Det handlar liksom om att uppmärksamma och bli medvetna om obalanser runt omkring oss. Och vi strävar efter att balansera detta. Liksom. Och det är ju det som är att leva reiki.
Och vi ska prata lite mer om det längre fram, just det här med hibiki och bjåsen. Förstå att reikin handlar om balans eller obalans. En del kallar det för mörker och ljus, eller det skuggjaget liksom och så där. Och det man kallar mörker då, eller skuggjaget eller obalans, det är ju icke-flöde, när det inte fungerar i våra liv, sånt som är problem. Och det är viktigt att säga det, att det finns inget perfekt liv, utan någonstans så behöver vi ha den här medvetenheten hela tiden. Att bli uppmärksamma på balans och obalans, att hela tiden välja balans.
Precis.
Och det är ju det du har gjort då, när du fick lära dig det på rätt sätt då, så börjar du kunna känna skillnaden på balans och obalans inom dig. Och det är ju det som har gjort att du börjar uppleva mer flöde. Också då.
Och för att liksom återkoppla till den psykiska ohälsan, det är precis, alltså att ge sig själv reiki fysiskt och liksom på distans också givetvis, och reiki-sändare och allt. Det är en sak, men kunskapen om reiki, att leva reiki, det är ju det som har gjort den stora skillnaden för mig när det kommer till min psykiska ohälsa. Det är just precis det här med att leva i flöde som har alltså det handlar om att skruva på alla skruvar tänkbara liksom, men just det här med att leva i flöde, jag tror inte, jag kan inte förstå varför man i Holy Fire väljer medvetet att stänga ner reikin. Varför? Jag förstår inte.
Nej, och det där har med medvetenhet att göra, tror jag. För att jag har ju utbildat medium, eller dimensionella medium, sedan många år tillbaka. Jag jobbar som dimensionellt medium också sedan jag startade upp mitt första företag 89. Och det jag kan se, jag står ju inte bakom det man idag kallar mediumskap i Sverige, till exempel. Därför att mediumskap i Sverige handlar om att du ska rena. Det handlar om att du ska jaga spöken. För mig handlar mediumskapet om, precis lika som med reikin, att hitta ett flöde i mitt liv. Och mediumskapet, den här kunskapen om olika dimensioner av livet, ska hjälpa mig att kunna välja mer balans, mer flöde. Det är samma sak. Så att, jag menar, vad betyder stänga? Stäng en dörr. Du kommer inte igenom till nästa rum. Liksom. Öppna en dörr och du kan gå igenom. Så att stänga är ju ett väldigt hårt ord. Jag kan liksom, många pratar ju också om, i den här, man tänker med yogan och i den här utvecklingsvärlden, så pratar man om chakran till exempel. Och då är det också många som pratar om att man ska stänga chakran. Stänger vi våra chakran, då dör vi. Det är för att chakrarna är liksom flödespunkter, kan man säga, som ska vara öppna. Så det som händer egentligen om man stänger någonting, man kan testa genom att sätta händerna på huvudet och så stänger man kronchakrat. Och gör man det så kommer du att känna hur baschakrat, jordenergin, stiger upp i kroppen och du
Det
blir...
blir tungt.
Ja, precis. Det är att stänga. Och därför förstår inte jag heller varför man använder det begreppet. Men jag tror att det beror på okunskap och att man har en omedvetenhet om vad det är man gör. Man gör som man blir lärd utan att liksom tänka på konsekvenserna. Och det som är synd är ju då att då får man ju inte uppleva flöde.
Nej, inte alls. Och det är väldigt, väldigt synd. För det här med att leva i flöde, det hoppas jag. Det ultimata hade ju varit om alla kunde göra på det viset. För då hade vi haft väldigt, väldigt mycket färre problem runt omkring i samhället, tror jag.
Och leva i flöde innebär ju inte att man aldrig är problemfri, det är viktigt att säga.
Absolut inte.
Men det handlar om att ha det här, den här kraften och modet att kunna möta det här som är jobbigt också. För att se vad kan jag göra för att förändra det här. Och det var det jag tycker att du pratade så fint om, hur förändringen kommer inifrån dig själv. Du får kraften att göra det själv.
Precis.
I reiki så är ju reiki-principerna väldigt viktiga också. Därför att reiki är ju liksom sinne och kropp. Och för att vi ska kontrollera sinnet då, så har vi reiki-principerna som hjälper oss med lite vad som man kallar etisk vägledning eller vad man kan kalla det
Precis.
för. Men det är också olika hur man ser på dem och hur man förstår dem. Hur tänker du kring reiki-principerna och det du har fått lära av mig och det du förut då?
Ja, det är ju förut, alltså på kursen så tror jag att man ägnade reiki-principerna ungefär så lång tid som det tog att läsa dem på svenska. Man pratade inte mer om dem överhuvudtaget. Och det för mig, alltså det är verkligen, om vi pratade om det här med arvet efter Usui-sensei i förra avsnittet, för att koppla tillbaka till det, reiki-principerna är reiki. Tar man bort, eller liksom tar bort fokus från reiki-principerna, så har man ju också tagit bort en del av reikins essens. Alltså reikin är ju, alltså om vi pratar om det här med flöde och så, reikiprinciperna hjälper ju oss att försöka liksom vara i flöde överhuvudtaget. Och hjälper oss att hantera de här obalanserna som uppstår, som kanske inte är så trevliga att hantera. Och det fullständigt genomsyrar allt. Och jag kan inte förstå hur man kan välja att plocka bort informationen om reiki-principerna både på kursen och i manualen. För som jag minns det så var det bara, de stod på en sida bara och sen var det i princip ingenting mer med det. Medans i klassisk japansk reiki har jag verkligen fått lära mig precis just det här, vikten av reiki-principerna. Och alltså reiki-principen, det är väl en del av reikins själ kan man väl säga.
Det är det absolut. Och Usui sa ju det också, att leva Reikis principer är ju det som kommer att skapa det här mirakulösa botandet som han pratade om då. För 100 år sedan så pratade man ju mycket om att bli botad. I den japanska kulturen så är det ju inte sådär att om du har en obalans, då är du förgiftad, du är toxinerad. Och det är det som gör att en obalans behöver du bota. Så att botandet, man pratar botandet i reiki, så pratar man ju inte om att bota sjukdomar. Man pratar om att skapa en balans i obalanser. Det är det som Usui pratar om, botandet. Så det är
Precis.
också viktigt att förtydliga när man säger att det mirakulösa botandet på alla sjukdomar, så handlar det inte om att bota sjukdomar, utan att förändra obalansen och skapa balans. För det är det som skiljer den västerländska och den asiatiska kulturen ganska mycket, att man pratar mer om obalanser där, medan vi pratar sjukdomar här i väst.
Precis.
Så att det är inte alltid så enkelt att bara översätta rakt av heller då, utan att det kan bli väldigt tokigt.
Men jag tror till och med det stod i, när de hade skrivit ner reiki-principerna i manualen, så tror jag att det stod det japanska, liksom hur man uttalar dem på japanska också. Men det, alltså hela det, alltså ingenting, det fanns ingenting japanskt överhuvudtaget i den Holy Fire-kursen som jag gick. Ingenting.
Nej, och det kan det inte finnas när du har blivit initierad genom en vägledd meditation.
Nej.
Bara det liksom.
Bara det.
Ja, och sen också i klassiska japanska reikin så förklarar jag ju skillnaden på att förstå principerna på västerländska och japanska. För det är två olika sätt att förhålla sig och förstå principerna på. Och
Och det är
där
ju den.
behöver man ha lite kulturell förståelse för att förstå hur vi fungerar olika då.
Precis, och det är ju den japanska, hur man ska tolka dem på liksom japanska, som egentligen faktiskt är det som spelar någon roll. Det är ju det som gör skillnad också. Så att, nej, återigen har de då utelämnat hela den här viktiga biten med att leva reiki. Det finns inte.
Jag tänker, när du lärde av mig så var det ju väldigt mycket fokus på att ge dig själv reiki, så att du verkligen kommer igång och hitta hur du kan ge dig själv reiki varje dag. Det går ju inte att säga så här ska du göra eller så där ska du göra, utan det handlar ju mer om hur ser ditt liv ut? Hur passar det dig? Och jag tror att det var inte heller någonting man la så mycket fokus på, tror jag.
Nej, inte alls. Alltså, man jämför den klassiska japanska reikin steg ett. Hela steg ett handlar ju om vikten av att ge sig själv reiki. Men på kursen i Holy Fire så pratade man om att ge sig själv reiki som att det vore en liten bonus som man kunde ägna sig åt om man ville. Men det fanns ju liksom inte överhuvudtaget på kartan att man skulle ge sig själv reiki som en grundläggande del i den personliga utvecklingen tillsammans med reiki. Och inte heller för att förstå liksom energimedvetenheten som en fundamental del av reikiutövandet. Alltså, det ställer ju till det himla mycket för mig sen efter kursen. För att en av de stora anledningarna till att jag ville lära mig reiki överhuvudtaget var för att jag skulle kunna ge mig själv reiki. Och jag blev himla ledsen och besviken när jag kom hem och försökte ge mig själv reiki. För att först och främst så kände jag absolut ingenting. Men när jag ändå fortsatte så upplevde jag att jag kanske inte förtjänade det. Eller att jag inte fick någon reiki för att jag kanske inte ville ha den egentligen. Alltså jag mådde jättedåligt av det här. Det var en stor grej för mig. Så efter mycket om och men så fick jag upprättat kontakt med min lärare då från kursen. Och jag bad om hjälp och liksom förklaring till det jag upplevde. Och då svarade hon att jag skulle be reiki-källan om hjälp och svar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är ju ingen hjälp, nej.
Nej, och jag kämpade verkligen. Och med tanke på att jag då har min psykiska ohälsa och alla de här tankarna som det genererade, att jag inte kunde ge mig själv reiki. Varför, tänkte jag. Då börjar liksom tankarna mala och man liksom tankar om värdelöshet och allt det där. Det pockar på, så blir det. Och detta här...
Jag tänker, för det kan ju, är du redan i ett psykiskt dåligt läge, så kan ju det försämras faktiskt om du inte får rätt stöd där.
Precis. Och ja, men det går ju att konstatera att detta hade ju inte hänt om det var just reiki jag hade lärt mig. För att sen när jag gick då steg ett för dig, Sol-Karina, då fick ju jag lära mig precis allt jag behövde för att avdramatisera och lösa det problemet som jag upplevde på, alltså helt på egen hand. Jag förstod ju då vad de här mentala och känslomässiga trösklarna handlade om. Och eftersom jag visste för skillnad på blockering och flöde, så kunde jag ju... Vi pratade lite om det, du och jag, att jag från början då hade svårt att ge mig själv reiki, men jag tror inte jag bad dig egentligen heller om hjälp specifikt med just det här, för att jag hade det jag behövde. Jag visste vad jag skulle göra, och det var bara att lägga händerna på kroppen och ge mig själv reiki.
Mm.
Det var inte konstigare än så, för det var reiki jag gav mig själv, ingenting annat.
Men det är viktigt att förstå. Det är en del av essensen också i reiki. Jag tänker på när jag hade lärt mig reiki då 1990, och min stackars lärare, jag måste säga det, för att man hade ju inte någon mer kunskap på den tiden än vad Takata kunde förmedla. Och Takata kunde ju inte förmedla så mycket reiki hon heller egentligen, mot vad man vet idag då. Men jag vet att jag stod och tittade på mina händer och frågade, hur kan de bli så varma? Och hon sa, jag vet inte, du kan ju tänka dig själv. Då står man där, för då, jag var ju inte heller, jag hade gått igenom, jag hade förlossningspsykoser, jag bar på utmattning och såna här saker. Och så att jag har ju också känt av psykisk ohälsa en gång i tiden. Och så när man då liksom upplever att kroppen reagerar med biosen och läraren inte vet vad det är. Alltså, ingen aning. Liksom. Det är ganska spännande. Och jag tror att det är väldigt få reikutövare överlag idag som verkligen har fått insikt om biosen. Jag tror inte det faktiskt. Därför att det är också någonting som jag fokuserar på i grundkursen. Att du ska lära dig skillnaderna, för att våra händer fungerar ju som ekolod. Och då måste jag ju veta, när jag upplever obalanser, vad det är för typ av obalanser och hur jag hanterar det. Och det har liksom hela den svenska reikikulturen tappat bort. Det är liksom myspys och varma händer bara.
Mm. Och det stämmer ju rätt mycket med vad vi fick, eller vad som utelämnades på Holy Fire-kursen också. För att vi fick reda på att vi skulle få varma händer. Och det var ju en väldig uppståndelse kring det. Och sen tror jag hon sa också om att man eventuellt kunde få att det stack i händerna och sådär. Men någon förklaring till varför, det fick vi aldrig. Och alltså, ordet biosen nämndes aldrig. Ingenting om biosen. Och alltså, man pratade om att det kunde finnas blockeringar. Men... hur man visste att man hade hittat en blockering eller vad man skulle göra med en blockering, det berättar man inte det heller. Och alltså, när jag sen då kom hem efter kursen och verkligen studerade manualen, så kom jag över ett ord som jag skulle få himla svårt att släppa. Men som jag på något sätt i magen någonstans visste ändå var himla viktigt i sammanhanget. Men jag skrattar idag för att när jag insåg att med ordet bioki, som man skriver i manualen, så syftar man alltså på ordet biosen. Men varken ordet bioki eller biosen nämndes ju på kursen överhuvudtaget. alltså inte ens Bjorki nämndes på kursen. Och det är ju det som är hela syftet med att ge reiki till någon, alltså till någon annan. Det är ju att med hjälp av händerna som ekolod, liksom hibiki, lokalisera biosen som indikerar en obalans. Och sen då liksom hålla kvar och flöda reiki tills man har balanserat upp obalansen. Det är inte konstigare än så. Och det innebär ju att man både vet och förstår vad det är man gör. Man åstadkommer ju också någonting verkligt med sitt arbete. Det är ju inte bara att man står och hittar på eller står och har tankarna på någonting annat och inte vet vad man gör. Utövaren som har lärt sig biosen, liksom klassisk japansk reiki, riktig reiki överhuvudtaget. Utövaren kan stå för sitt arbete och klienten kan då också känna sig trygg för att faktiskt betala för en professionellt utförd behandling. Jag hoppas inte att det finns, jag har ingen koll på hur många liksom praktiserande reiki eller holy fire personer det finns som faktiskt har betalt för sina behandlingar idag, men jag hoppas verkligen att de har lite bättre kunskap i alla fall om vad det är de håller på med än vad jag fick lära mig på den kursen jag gick i holy fire. Annars är det samma sak som att lura sina klienter, anser jag.
Och jag kan säga så här att det är inte bara holy fire, utan det är jättemånga som har lärt sig usui reiki, som kallar det för usui reiki, som och inte heller har den här kunskapen. Så att egentligen spelar det om det är holy fire eller om det har något annat namn, så vet jag idag att den reiki som jag lär ut lär människor att förstå de här sakerna. Men det är jättemånga som inte har lärt sig det. Och jag har till och med varit med om människor som säger att de har lärt sig den klassiska japanska reikin. Och så när jag frågar vilken lärare de har haft, så kan jag säga att nej, den läraren praktiserar inte det på det sättet. Okay. Och jag känner att jag vill poängtera igen att vill man vara uppdaterad på den klassiska japanska reikin, så bör man göra det om man har lärt sig den före 2021. Därför att det är så pass mycket uppdateringar när jag lärde mig Komyo Reiki då, Gendai Reiki Ho och Jikiren Reiki, som alla tre har sitt ursprung i Japan. Så jag fick verkligen... Biosen har jag alltid haft förståelse kring, det måste jag säga. För att jag har jobbat som kroppsterapeut i många år och där kommer jag i kontakt med den här balans och obalans och sådär. Men att förstå liksom principen bakom Reiki, var den kommer ifrån och syftet med den och sådär. Det har jag fått genom mina japanska lärare. Så enkelt är det bara. Så därför bör man, tycker jag, vara med på reiki-träffar, uppdatera sig för att hänga med. För så pass mycket utvecklas reiken idag. Sen tycker jag också det är viktigt för att den lärare som jag valde då i Japan, det är en lärare som är väldigt öppen med det han vet. Så att han bygger inte vidare på myter. Sånt där som inte han vet har verkligen hänt kring reiken och usui, det delar han aldrig. Då säger han, det där är en myt, det är en legend. Det finns ingenting bakom det. Så. Men det finns en annan reikilärare, och det är ju Arjeva Petter, som jag också har gått gick i den reiki för. Och han... när jag var på utbildning med honom, så var det väldigt mycket hemligheter. Ja, men det kunde han inte berätta, och det kunde han inte berätta, och det kunde han inte berätta. Och när man sitter och inte kan dela med sig av det man vet, då är det för mig en sekt man håller på med. Därför att jag kan inte se att det ska finnas något fel i att vi delar våra erfarenheter, om man säger så. Och har man inte kunskap, så ska man inte låtsas som att det är hemligheter man håller på med, som man inte får dela. Jag vill bara tillägga det, för det känns väldigt viktigt. Så att jag är kritisk till mycket inom reiken, och det är inte bara holy fire, utan det är även annan reiki som kallar sig usui reiki. Men de har fortfarande lika dåliga kunskaper som du har fått erfara då. Så att ja, det är en intressant värld. Jag kan inte säga annat än att det är väldigt intressant och att jag tror att det är bra att vi pratar om det också faktiskt.
Ja, det kanske bidrar till att någon annan lär sig någonting av vikt. Det kan jag hoppas i alla fall.
Ja, eller att vi kan faktiskt ta de här bra delarna som Reiki har och ta det in i framtiden på något vis. Precis. För det innebär ju också att fler människor kommer att få riktig hjälp. Istället för att gå runt i de här looparna där man inte kommer någonstans. Och kanske blir sämre till och med. Bara för att man får fel råd eller fel vägledning. Eller dålig vägledning och dåliga råd. Och så. Ja. Vill du tillägga någonting innan vi rundar av, tänker jag?
Jo, men det kan jag absolut göra. För att... Alltså jag tänkte på det här med ansvar. Det var ett par grejer som efter kursen i Holy Fire fick mig att fundera rejält. För att alltså jag är en sån person. Jag kan bara inte ge behandlingar till klienter och än mindre ta betalt av någon. När jag inte har en susning om vad jag håller på med egentligen. Som utövare. Alltså, så har man skyldigheter. Gentemot sina klienter. Och elever. Ska jag tillägga. Men alltså, man måste kunna svara på folks frågor. På ett korrekt sätt. Jag måste kunna stå för det arbete jag har utfört. Och kan jag inte göra detta så anser inte jag att jag tar mitt ansvar som reiki-terapeut. Och det är verkligen samma sak som att lura klienten eller eleven. Och jag tycker att det där med ansvar. Vi lever i en tid som för tillfället känns ganska mörk. Och just ansvarsfrågan. Att ta ansvar. Att fundera, har jag tagit mitt ansvar? Kan jag stå för det jag gör? Och sen behöver det kan handla om reiki, det kan handla om andra saker. Men i det här sammanhanget så handlar det om att utföra behandlingar till folk. Och jag får ont i magen när jag tänker att man skulle liksom ta betalt av folk med utbildningen från Holy Fire. Utan att veta vad man sysslar med.
Och det är ju så det fungerar idag. Att människor, de kan ju gå en grundkurs, en helgkurs i Reiki. Där de inte har lärt sig det här som vi har pratat om. Och så börjar de ta 1 000 kronor betalt på en gång utav människor. Och sen vet de egentligen inte vad de håller på med. För de förstår inte biosen. De har inte fått insikt om hur Reiki fungerar. Men de börjar vägleda människor. Och det här har ju gått så långt så att i USA har man faktiskt i flera delstater håller man på att förbjuda reiki. Därför att man måste ha en legitimation ifrån staten för att få praktisera reiki. Och det är ju dit det kommer då. Så fortsätter man på det här sättet i Sverige så kommer vi också få lagar som förbjuder oss att utöva reiki i framtiden. Därför att det skadar, sättet man gör det på skadar människor. Så det här är en väldigt viktig fråga. Och jag vill bara säga att eftersom vi har ett reiki-förbund så kan jag tänka så här. Ett förbund ska ju vara en organisation för människor då för att kvalitetssäkra. Men jag klev av reiki-förbundet 2009 därför att jag tyckte att det var för mycket high chaparall. Och tittar man vad det är idag så är det ju bara reklam för en massa reiki-metoder som inte är reiki utan den amerikanska reikin. Och det heter allt möjligt liksom. Så att de förbunden vi har kan ju inte ens kvalitetssäkra idag. Och så det här är en viktig podd, Stephanie. Jag tycker den är jätteviktig det vi har pratat om. Så att människor förstår när de väljer alternativa terapeuter att verkligen vara försiktiga med vilka de väljer. För något som jag tror att ni fick lära er att göra energiavläsningar också, eller?
Nej, det var ingenting som man lärde ut, men det var ju aldrig någon som poängterade att hörni, det där ska inte ni syssla med, utan alla läste av varandra. Det var ju häftigt att man helt plötsligt noterade att någon hade ont här och där, eller att man kunde få bilder av någons farfar eller vad det nu kunde vara. Det pratades ju om det liksom hela tiden när vi gav varandra behandlingar under de här 2 dagarna, den helgen. Och det kände jag sen när jag hade hittat din podd och bestämt mig för att välja dig som lärare. Men jag fortsatte liksom att träffa de här tjejerna från kursen och praktisera reiki ihop med. Eller ja. Inte reiki. ja. Då kände jag mig väldigt, väldigt obekväm med att de läste av både mig och varandra. Och jag kände mig samtidigt lite dum som bara stod tyst och tog avstånd liksom och inte sa någonting. Men det ligger någonting väldigt, väldigt viktigt i just det här med energiavläsningar. Och det är det jag menar, att hade man i alla fall riktat, alltså i steg ett så får vi lära oss det här med alltså energimedvetenhet. Vad är min energi? Vad är din energi? Och har man en förståelse för det, då förstår man också varför man ska låta bli att göra energiavläsningar på någon annan. Och det är sånt som kan skada.
Men också att när vi släpper taget, när vi processar,
precis,
så är det ju faktiskt så att det kan ju en reiki-terapeut uppfatta. Det jag släpper taget om kan ju de uppfatta. Det jag processar, det är inte konstigare än så. Så att vad man än lägger händerna på en människa så kan man känna om de är trygga, otrygga, glada, ledsna. Alltså det känns på något vis. Men börjar man analysera det, Då plockar man ifrån, jag tänker på det här som vi också pratade om, att den egna upplevelsen, vad känner jag? Jag upplever det här, jag tänker på farfar då, varför gör jag det? Jag får processa kanske förlusten av honom eller någonting. Men om någon då säger, jag får in och jag känner av din farfar, åh vad häftigt, då blir det liksom en show istället för ett läkande. Så att det är ju en viktig del tycker jag av att förstå att jag förmedlar reiki och gör reiki, men jag analyserar inte elevens processer eller kundens processer, utan det får de göra själva då.
Men jag tycker det är lustigt, det händer allt som oftast att, alltså jag tycker nästan alla klienter, eller inte alla men många av dem, som jag ger behandlingar till förväntar sig nästan att jag ska läsa av dem på något sätt. Och det känns så dumt också. Jag förstod ju när jag började lyssna på dina poddar, men det var ju fortfarande innan jag gick liksom steg ett klassisk japansk reiki. Men då kändes det känns så, jag gjorde ju energiavläsningar för jag visste inte bättre. Och sen så jag har haft en del återkommande klienter som både har testat behandlingar från Holy Fire och sen även då den klassiska japanska reikin. Och det blir svårt att dra en gräns för folk och säga att ja, jag vet jag gjorde sånt tidigare men det är inte så jag jobbar just nu. Absolut inte.
Har du märkt någon skillnad? Nu var det så här från det ena till det andra.
Ja.
Har du märkt någon skillnad på energiflödet i Holy Fire och klassiska pasta?
Det går inte att jämföra. Det är 2 helt vitt skilda världar.
Ja, för det är intressant. Jag har ju flera elever som har gått Holy Fire och sen gått över till den klassiska. Och de pratar väldigt mycket om att energin är annorlunda.
Ja,
att de lever energiflödet annorlunda. Och där har du ju skillnaden på reiki och healing då.
Precis, och det jag vet inte, det går inte ens att beskriva det, den skillnaden i ord tror jag. Men om jag hade ju svårt att ge mig själv reiki eller ja, holy fire då. Jag kände ingenting. Jag kände ingenting överhuvudtaget. Och idag, alltså det är lite det här, det är svårt att kittla sig själv. Man kan inte kittla sig själv. Men det har jag lyckats göra för att jag känner allt. Jag känner jättemycket idag med min reiki som jag ger mig själv. Och jag har hört det från samtliga av mina klienter också att det går inte att jämföra. Det här händer det grejer. Det är en helt annan sak.
Och det är energimedvetenheten som ökar när man får processa i fred utan att någon lägger sig i.
Mm.
Därför att vi människor är så supersmarta så vi behöver inte egentligen ha andras råd. Utan om vi bara får lära oss att lyssna till oss själva så kommer vi att höra våra egna behov och då, då får vi energimedvetenhet automatiskt utav det. Vi ska avsluta den här podden, Stefanie, tack för att du har varit med. Jag uppskattar det och jag tycker att det är viktigt att våga prata om likheter och olikheter så att människor vet vad de får och vad de kan välja och att det faktiskt inte är samma sak. All reiki är inte samma sak. Precis. Det finns väldigt mycket olika sätt att praktisera det på, helt enkelt.
Mm.
Tack så hemskt mycket för att du var med och ta hand om dig nu.
Ja, tack snälla Sol-Katrina. Du med.
Och jag säger tack till er som lyssnar också. Tack så mycket och ha det bra där ute. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.